Podplay.
Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se.
Det är den 17 maj år 2004. Polisen står inför en av de mest förbryllande och brutala brottsscenerna på länge. John Ray, en ung man med stora ambitioner och ett liv fullt av potential, har inte dykt upp på en träff med sin vän. Timmar har passerat och dessa har blivit dagar. När man ska försöka ta reda på vad som hänt med John besöker man hans hus och där görs en fruktansvärd upptäckt. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Efter att ha tjänstgjort i flygvapnet återvänder 29-åriga John Ray till sitt hem med en stor ambition. Han vill bli en framgångsrik advokat. Med drömmar i sikte flyttar han till Atlanta, huvudstaden i Georgia. En dynamisk och kulturellt rik stad i sydöstra USA. Där börjar John studera juridik och slår rot i samhället. Han hyr ett hus och börjar bekanta sig med sitt nya liv. Men allting förändras måndagen den 17 maj 2004. Den här dagen har John planerat att träffa sin vän Markeisha. Men han dyker inte upp. Tanken var att de skulle träffas klockan 10.00. Men timmar passerar. Markeisha blir allt mer orolig när John inte svarar på hennes samtal. När dagen övergår till kväll har hon fortfarande inte fått tag på John. Johns syster, Yongqual, börjar också känna oro när hon inte får tag på sin bror. Hon ringer slutligen hans arbetsplats, där de meddelar att de inte har sett honom sedan fredagen. Det var mycket olikt John att inte dyka upp på sitt arbete. Han var inte en sån person. När måndagen övergått till onsdag och det fortfarande inte fanns något livstecken från John, inser alla att något allvarligt måste ha hänt. Markeisha beslutar sig för att åka till Johns hem. I samma veva får hon ett samtal från Johns arbetsplats. När hon nämner att hon har en nyckel till Johns hus och att hon är på väg till honom, instrueras hon bestämt att inte gå in i huset ensam. När hon anländer till Johns hem möts hon av en av Johns arbetskollegor och en polis. Med en klump i magen lämnar hon över nyckeln till huset och väntar utanför när kollegan och polisen går in. Kort därefter ser hon Johns kollega komma ut ur huset, gråtande. Klockan 17.00, onsdag, den 19 maj, rapporterar polisen att de har hittat 32-åriga John Ray död i sitt hus. Mordutredare anländer till platsen och tar över utredningen av det som har utvecklat sig till en mörk och sorglig händelse. Brottsplatsen är blodig och vittnar om en brutal kamp. Det råder inget tvivel om att John blivit mördad. Skadorna på hans kropp tyder på självförsvar. John hade kämpat för sitt liv. Han hittades med flera knivhugg i huvudet och på kroppen. Efter noggrann undersökning av platsen upptäcker polisen att elektronisk utrustning och Johns bil saknas. Men det finns inga tecken på inbrott, vilket tyder på att John kände gärningspersonen och släppte in denne i sitt hem. Glas står framme, vilket antyder att de två druckit tillsammans innan en våldsam kamp bröt ut. Initialt misstänker man att gärningsmannen gripit tag i en kniv och huggit John flera gånger med sådan kraft att bladet bröts av. Slutligen hade gärningsmannen strypt John med en telefonsladd. Obduktionen avslöjar att han troligtvis dödades omkring 22.30 den 16 maj. Dödsorsaken var knivhugg. Ett 15 cm långt knivblad hittades i Johns ena lunga. En annan anmärkningsvärd detalj är luften i huset. Den är tung av klorin. Någon hade försökt städa upp på brottsplatsen. Polisen finner också en blöt tröja i tvättmaskinen. Något som verkar ha tvättats av gärningsmannen. Tröjan är inte i en stil som John normalt skulle bära, vilket leder till misstanken att den tillhör mördaren. Trots detta finns det inget DNA-spår eller fingeravtryck som kan avslöja mördarens identitet. Johns familj bor i South Carolina och de plågas såklart av sorg och obesvarade frågor. Familjen var nära sammansvetsad och John hade flera syskon. John hade lämnat sin familj i South Carolina för att följa sin dröm om en karriär inom juridik. Och trots att han var älskad av sin familj hade han svårt att dela med sig av alla aspekter av sitt liv. Han hade en gång berättat för sin syster att han var homosexuell. Och även om hans syster accepterade honom var deras föräldrar mer konservativa och John hade inte vågat berätta för dem. Systern berättar för polisen att hon tror att John valde att bosätta sig i Atlanta för att få leva fullt ut som sig själv. Hon tror att John dejtade flera män, något som kan komma att bli intressant för utredningen. Johns arbetsdator beslagtas av utredarna och arbetsdatorn avslöjar mycket riktigt att John varit aktiv på flera dejtingforum. Och när man gräver djupare och pratar med vänner till John framkommer det att han har hamnat i en aggressiv diskussion med en man som han varit tillsammans med. Mannen hade velat låna pengar av John, men John hade inte haft lust att låna ut några pengar till sin dåvarande pojkvän och det resulterade i ett stort bråk. Det här blir mycket intressant för utredarna, men John har också varit ganska tyst om sina relationer och sin läggning och på grund av det är det ganska svårt att ta reda på just vem den här personen är. Och polisen kan helt enkelt inte finna den här personen. Det går inte att identifiera den man som John varit tillsammans med. Vi går vidare. Utredarna vidgar sitt sök efter misstänkta och gör en intressant upptäckt. John hade blivit utsatt för inbrott och rån 2 gånger innan mordet. Den senaste, bara 2 dagar innan han mördades. Under mordnatten hade han också utsatts för rån i och med att saker saknades i hans hem. Men till skillnad från tidigare tillfällen hade gärningspersonen inte brytit sig in i hemmet. Därav tänker man sig att John måste ha känt personen som tog hans liv. Utredarna kontaktar Johns familj för att ta reda på om han hade några fiender. Och det här är ytterligare något som blir intressant. Utredarna får information om att John var i en konflikt med sin hyresvärd. John hyrde huset som han bodde i, och han och hyresvärden hade en överenskommelse om att John hyrde huset för att få äga bostaden. Men John får snart reda på att huset är föremål för utmätning. Han blir rasande när han får reda på detta. Han har lagt mycket pengar på huset och konfronterar sin hyresvärd. Det blir en aggressiv diskussion mellan John och hyresvärden. Och utredarna riktar nu sitt fokus mot hyresvärden. Men han kan snart avfärdas från utredningen då han har ett starkt alibi för mordnatten. 7825, code 6, 105 North Avenue 52. I utredningen finns det en detalj som utredarna initialt inte är medvetna om. Johns stulna Porsche hade varit involverad i en krasch bara 5 kilometer från hans hem under mordnatten. Det framgår att den som kört bilen varit med i en höghastighetsjakt med polisen. Bilen kraschade in i en telefonstolpe omkring klockan 3:30 på natten. Föraren hinner dock fly och polisen har inget att gå på för att identifiera personen som kört. När bilen senare hittas påträffas blod på förarsidan, vilket antyder att föraren skadat sig. Inuti bilen hittas också en stereo och annan elektronik, saker som stulits från Johns hem. Det här är något som nu blir väldigt, väldigt intressant för utredarna. Om man kan få fram vem som kört bilen, kan man nu eventuellt också få fram vem som tagit livet av John. Men utredningen verkar inte vara en stor prioritet för polisen. Det finns mycket saker i bilen som aldrig undersöks. Utredningen kring Johns mord står stilla, utan några nya ledtrådar eller framsteg. År efter år passerar. Johns fall förblir kallt fram till 2011, 7 år efter mordet. Och då sker plötsligt en vändning när en grupp specialiserade på kalla fall tar över utredningen. Utredarna beslutar sig för att börja om från början. De undersöker återigen det tidigare omnämnda bråket mellan John och hans expojkvän. Den han hade vägrat att låna ut pengar till. Kalla fallgruppen lyckas lokalisera och identifiera denna person. Men det visar sig att han inte är inblandad i mordet. Han var inte i närheten av Johns hem vid tidpunkten för brottet. Utredarna går igenom alla bevis på nytt och hittar Johns arbetsdator. På datorn upptäcker de att John varit aktiv på flera dejtingappar. De börjar gå igenom personerna han har haft kontakt med och personer som han dejtat. Men i arbetsdatorn hittas även andra saker. John har samlat på sig utdrag ur belastningsregistret för kriminella personer. Det finns information om 3 män och deras kriminella förflutna i Johns dator. Och sen har vi Johns bil. Porschen som kraschat in i en telefonstolpe under mordnatten. Utredarna börjar nu gå igenom sakerna som legat i bilen. I en låda som legat i bilens bagageutrymme hittas Johns portfölj. Inuti portföljen hittar utredarna utskrifter om en specifik person och dennes persons belastningsregister. Det är uppgifter om den kriminella Terrico Jackson. Intressant nog är Tareq en av de personerna som utredarna också hittat information om i Johns dator. Denna nya upptäckt ger utredningen en ny riktning. Vem är denna Tareq Jackson? Och varför har John begärt ut uppgifter från belastningsregistret? Det är något som utredarna nu ska försöka förstå. Tareq Jacksons brottshistorik är omfattande. Med tidigare åtal för inbrott och väpnat rån. Det väcker misstankar om hans potentiella inblandning i de rån som John Ray utsattes för innan sin död. Dessutom hittar utredarna en kopia av Tareqs ID i Johns bostad. På ID-fotot bär Tareq samma tröja som den som senare hittades i Johns tvättmaskin efter mordet. När utredarna granskar Johns samtalslistor från 2004 upptäcker de att det sista samtalet från hans telefon gjordes till Shemeka Williams, en bekant till Tareq Jackson. Utredarna misstänker att det är Tareq som ringt till sin vän från Johns telefon. Ytterligare bevis uppdagas när blodspår från förarsidan i det stulna fordonet som tillhörde John analyserades. Blodet visade sig tillhöra Tareq Jackson. Detta starka bevis placerar Tareq inte bara i Johns hem utan även i hans bil, i den vita Porschen. Man upptäcker snart att Tareq hade kommit i kontakt med John genom en dejtingsida för homosexuella. Innan mordet hade John också nämnt för bekanta att han nyligen träffat någon, men gav inte mycket detaljer. Han hade uttryckt att personen verkade lite skum. För tidpunkten satt Tareq fängslad för en annan, likartad anklagelse. När utredarna konfronterade Tareq om varför hans blod hittades i Johns bil, nekade han bestämt till att ha någon kännedom om John. När utredarna undersökte Tareq närmare lade de märke till ett ärr på hans näsa. Man misstänkte att detta kunde vara en skada från bilkraschen med Johns bil. Polisen granskade fotografier på Tareq från tiden före och efter bilolyckan och observerade att han inte haft något märke på näsan före olyckan. Tareq fortsatte att förneka att han hade skadat sin näsa i en krasch. Men hans DNA-prov stämde överens med blodet från insidan av Johns bil. Ett betydande bevis. Efter 7 år av sorg och obesvarade frågor kan John Rays familj äntligen börja se en möjlighet till rättvisa. Inom bara 2 månader har Kalla fallgruppen lyckats få Tareq åtalad för brott. Den 22 augusti 2011 åtalas han för mord, grov misshandel, inbrott och innehav av kniv under utförande av grovt brott. Åklagaren spenderar 16 månader på att bygga upp fallet mot Tareq, vilket markerar en betydande vändpunkt i ett fall som länge legat olöst. Rättegången mot Tareq Jackson inleds den 5 september år 2013. Det är ett komplext fall med många indicier och pusselbitar. Information om Tareq på Johns dator, bilen, blodet och det telefonsamtalet från Johns telefon under mordnatten. Fallet är omgärdat av osäkerhet och frågor om vad som egentligen hände. Till en början hävdar Terco sin oskuld. Men under rättegången ändrar han sin berättelse till självförsvar. Hans försvarare hävdar att John attackerade Terco, som då behövde försvara sig själv. Terco framställer sig själv som offret i situationen. Men Johns vänner och familj vittnar om att John inte var våldsam av sig. Åklagaren presenterar en tidslinje i rätten. John mördades den 16 maj och hans kropp upptäcks den 19 maj. Utredningen pekar på att Terco kan ha varit kvar i Johns hem efter mordet och använt Johns telefon. Terco antas ha bott i huset, ätit middagar och luncher där, medan Johns döda kropp låg bredvid. Åklagaren argumenterar för att Terco riktade in sig på John och att han tidigare hade utnyttjat homosexuella män på liknande sätt. Det framkommer att Terco hade ett mönster där han dejtade män, sedan bröt in sig i deras hem och rånade dem. Efter 7 dagar av vittnesmål och bevisföring dröjer det bara 1 timme för juryn att nå en dom. Terco Jackson befanns skyldig för mord, grov misshandel och inbrott. Han dömdes till 2 livstidsstraff plus ytterligare 25 år i fängelse. Efter flera års väntan och osäkerhet får slutligen John Rays familj någon form av avslut och rättvisa för det ofattbara brottet som drabbade deras älskade. Terco har upprepade gånger försökt få sin dom upphävd, men trots att han har inlämnat flera ansökningar har de alla fått avslag. Innan jag avslutar dagens avsnitt så tänkte jag gå igenom lite riskfaktorer för att bli en mördare. Forskning har identifierat flera riskfaktorer som kan bidra till att en person blir en mördare. Dessa faktorer inkluderar både genetiska och miljömässiga aspekter. Många mördare har upplevt trauman under sin uppväxt som fattigdom, missbruk eller misshandel. Dr. James Garbarino, en psykolog som arbetar med våldsamma fångar, beskriver dessa individer som obehandlade, traumatiserade barn som bor i kroppar av ofta mycket skrämmande män. Dessa individer kan ha utvecklat psykiska problem förvärrade av att ha blivit mobbade, avvisade eller misshandlade och så vidare. Så trauma och familjebakgrund är en av riskfaktorerna om det ser ut på det sättet att man lever i väldigt jobbiga miljöer. Sen har vi det genetiska. Vissa människor föds med en benägenhet för våld på grund av sin genetiska uppsättning. Till exempel har studier visat att personer med en gen känd som MAOA, eller man kan också kalla den krigargenen, kan vara benägna till våldsamt beteende. Detta kan dock inte ensamt förklara våldsbeteende, då miljöfaktorer också spelar en mycket stor roll. Sen har vi något väldigt intressant, huvudskador och hjärnskador. En betydande andel av historiens mest ökända mördare och våldsamma brottslingar, särskilt seriemördare, har lidit av hjärnskador på grund av huvudskador. Studier indikerar att sådana skador kan vara en utlösande faktor för våldsamt beteende hos personer som redan har anlag för det. Sen har vi även drog- och alkoholmissbruk. Allvarligt drogmissbruk kan leda till våldsamma brott för att finansiera beroendet. Många upprepade mördare har kämpat med beroendeproblem under sin brottsliga period. Det är såklart viktigt att notera att även om dessa faktorer, det här är bara några av alla faktorer, även om dessa faktorer kan öka risken för våldsamt beteende, leder det inte automatiskt till att någon blir en mördare. Varje individ och situation är unik och en kombination av flera faktorer spelar vanligtvis en roll. Du har idag lyssnat på Fallet med John Ray, en produktion från Podplay. Klippare och ljudläggare är Mats Liljenberg. Ansvarig utgivare Henrik Funke och mitt namn är Saga Springhorn. Och vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springhorn eller mejla till jaktenpamordaren@springhorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av